Det här är Allt vi säger är sant, en podcast om ungdomslitteratur.
Vänta nu. Skulle vi inte säga ungdomsböcker?
Nej, men det pratade vi om. Vi skulle ju säga ungdomslitteratur för att man pratar väl inte om vuxenböcker. Det här är Allt vi säger är sant med
Per Bengtsson
och Lisa Bjärbo. Idag har vi tänkt att vi ska prata om vampyrer och vi ska ta avstamp i en bok. Det ska vi göra i varje avsnitt av den här podcasten. Att vi utgår från en bok som vi båda har läst och sen så babblar vi lite om den boken och kring ämnet som den boken tar upp. Och sen har vi ofta en gäst också. Det har vi idag med.
Yes.
Vad heter boken som vi har läst tills idag?
Den heter Själlös och är skriven av Gail Carriger. Den handlar om London på 1800-talet. Där lever då vampyrer, varulvar, eventuellt spöken. Huvudpersonen...
Och vanliga människor.
Och vanliga människor, absolut. Mm. Huvudpersonen är ingen vanlig människa, men hon ser ut som en.
Mm.
Hon beter sig delvis också som det. Hon är själlös. Och det innebär att hon har ingen själ. Lite oklart... Hur det så att säga påverkar henne. Men det påverkar omgivningen ganska mycket. Speciellt de här monstren. Därför att om till exempel en vampyr ska bita henne. Då fälls huggtänderna in.
De förlorar alla sina övernaturliga förmågor. När, när de rör henne.
Exakt. Det som händer i boken. Det finns ett mysterium. Och det är att det börjar försvinna varulvar och vampyrer. Och då finns det en slags... hemlig polis eller en myndighet som övervakar vampyrernas och varulvarnas intressen eller vad man ska säga. Och de ska börja utreda de här försvinnandena. Och då vill den här huvudpersonen vara med.
Alexia Terabotti som hon heter.
Exakt.
Ja, jag tycker att den handlar om det som du säger. Men jag tycker också att den handlar väldigt tydligt om en kärlekshistoria mellan den här Alexia och den väldigt högt uppsatte varulven Lord Macoon.
Han är ju chef för den här myndigheten.
Mm. Och det är ju inte så speciellt lämpligt av en ganska så ung tjej i det 1800-talska England att hon ska bli kär i en varulv. Men hon blir ju det i alla fall. Jag läser in väldigt mycket i den här kärleksrelationen. Att det är det som boken handlar om mest för mig.
Du tyckte att det var en väldigt händelselös bok, smsade du till mig.
Ja, jag tyckte ju, ja det var verkligen så. Jag satt och läste den och smsade till dig så här, ska det aldrig börja hända någonting i den här boken? Och då kommer inte jag ihåg vad jag var på för sida, men sidan 70.
Ja, över 100 tror jag.
Mm-hmm.
De börjar nämligen hångla på sidan 106 eller något sånt. Men jag håller ju inte med där, för att jag tycker nog att det börjar ju med ett mord. Och sen så får man veta allting om det här vampyrsamhället och hur varulvarna lever. Jag hade ganska stor behållning av början på boken, kan jag känna.
Ja, men jag tycker ju inte att det är så intressant med den här uppbyggnaden av samhället och sånt.
Det är ju jätteviktigt när man pratar om vampyrer, hur de är organiserade.
Jag pratar inte så ofta om vampyrer.
Varför inte?
Nej, men jag läser inte nästan aldrig om vampyrer. Om jag ska själv välja en bok... som jag ska läsa, om jag står i bokhandeln eller på biblioteket, så väljer jag ju 99,9% av gångerna inte en bok som handlar om vampyrer.
Beror det på att du är rädd för dem?
Nej, jag är inte rädd för dem. Jag är lite rädd för dem som gillar vampyrer. Jag är lite så här nervös inför att ens prata om vampyrer för att jag tycker att jag inte kan tillräckligt mycket om dem. Men jag är inte rädd för vampyrer. Jag är inte, drar mig inte för att läsa läskiga böcker, så det är inte det. Men jag lockas liksom inte av dem. Jag går inte igång på det här med att de suger blod. Och... jag tycker de är overkliga.
Vad tycker du om Twilight då?
Ja, men jag tycker väl, jag har läst 3 Twilight-böcker. Och jag läser in väldigt mycket kärlekshistoria där också. Den tycker jag är ganska fin. Men jag är inte så där tycker inte det är så jättespännande att Edward råkar vara vampyr.
Den här Twilight-trenden tycker jag verkar lite oseriöst. Eftersom att de som gillar Twilight, alltså gillar vampyrer bara på grund av Twilight, de har ju övergett det så fort sista filmen hade gått på bio. Jag är för en lite mer tidlös vampyr, ett tidlöst vampyrintresse.
Man ska vara lite mer hängiven.
Man kan i alla fall intressera sig för vampyrsamhällena, för de tycker jag är viktiga.
Men vad är det du tycker med vampyrsamhällen som är så spännande då?
Om det nu då kommer en ny bok som den här, tycker jag det är viktigt att författaren tillför någonting till vampyrmyten och gör något eget. Det tycker jag hon har gjort här. Vampyrerna är organiserade i svärmar, heter det. Som bisamhällen är. Med en drottning överst.
Det är kanske sånt som man snappar upp mer om man har läst 100 vampyrböcker innan.
Ja, speciellt tycker jag att det är intressant att se hur de förhåller sig till de ledande vampyrmyterna i modern tid. Till exempel True Blood förhåller sig på ett intressant sätt till World of Darkness, som var 90-talets viktiga vampyrmyt, kan man säga. Ett rollspel.
Som du har spelat?
Ja, massor. Och där är ju vampyrerna uppdelade i klaner utefter sina intressen lite grann. Det finns en klan med konstnärer och en med aristokratiska, väldigt gamla vampyrer. En med galningar. En med anarkister. Ja. Och de spelar ut varandra politiskt väldigt mycket.
Mm.
Sen ser det finns många, ofta många färgstarka vampyrer.
Men jag vill gärna veta lite mer om det här med att du har spelat det här rollspelet också.
Ja, vad vill du veta då?
Jag vill veta till exempel vilken typ av, vilken klan var du med i?
Jag ville ju helst vara ledare för Bruha-klanen. Det var alltså anarkistvampyrerna. Och då fick man vara punker. Jag försökte ju vara det privat. Men man fick ju spela ut det på ett mer, inom ett mer slutet rum.
Mm.
När man rollspelade. Speciellt då om man lajvade. Det finns väl två klassiska vampyrledare jag spelat. Den ena hette Drake. Och då hade jag ju min läderrock som jag hade ritat såna här anarkist vampyrsymboler på.
Mm. Hur ser de ut?
Ja, det är ett upp och nervänt anarkist då.
Mm.
Och sen så var det en annan, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han hade i alla fall zebra tights, batiklinne, hög hatt och en käpp med en metallknopp.
Finns det bilder på när du har de här utstyrslarna på dig?
Det finns det. Vi kan lägga upp det på hemsidan, på bloggen. Ja, det finns ett skolfoto bland annat.
Men du var inne på det här med att det ofta är färgstarka karaktärer. Är det någonting som är generellt för vampyrmyter, tycker du, att det ofta finns?
Eftersom de är ganska få och ganska mäktiga och har haft väldigt lång tid på sig att utveckla sin personlighet. Extrema karaktärsdrag och utseenden brukar ju ofta renodlas med åren.
Det finns ju nämligen ett exempel i just den här boken, Själlös, på en väldigt färgstark vampyr som jag gillar väldigt mycket när jag läser.
Ja, en hennes bästis lite, ja. Huvudpersonen.
Lord Aceldama, dama. Precis. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Men en bögvampyr i alla fall som är väldigt rolig och excentrisk.
Ja, jag tycker han påminner, har du sett Torka inga tårar utan handskar på TV?
Både sett och läst faktiskt. Ja, men det är ju verkligen som Paul där. Den här ganska...
Paul, ja, exakt.
Ja.
Ja.
Som uttrycker sig på så här, med speciella uttryck. Paul säger hela tiden, men gud ändå, bla bla bla.
Och pratar om sig själv i tredje person. Nu ska Paul ta hand om dig, lilla gumman.
Ja, så är ju Lord Aceldama också. Ja. Han är väldigt festlig.
Och han, det beskrivs väldigt mycket hur han är klädd och han gillar flärd.
Ja. Överhuvudtaget så är ju vampyrerna och alla människor i den här boken ganska utseendefixerade.
Alltså hon huvudpersonen, hjältinnan.
Alexia.
Hon har en annan bästis också som alltid har tokiga hattar.
Ja, som det drivs väldigt mycket om de här tokiga hattarna.
Ja, och det står väldigt mycket om hennes klänningar.
Ja, jag fick lite så här Jane Austen-känsla när jag läste den här. För det utspelar sig men i England på 1800-talet. Och det är väldigt mycket snack om de här klänningarna. Och de här systrarna som sitter hemma och väntar på att de ska bli bortgifta. Och liksom lägger nästan all sin vakna tid på att tänka vilken slags klänning de ska ha på sig på nästa bal. Där de eventuellt kommer att träffa någon man som de kan gifta sig med. Och det är mycket snack om alla tyger i de här klänningarna. Som jag vet inte om du... Hänger med i det här snacket.
Det var mycket termer som gick med förbi, måste jag säga. Ja. Både när det gäller tyger och olika, som jag misstänker, är dekorationer på de här klänningarna.
Och det är också väldigt mycket humor som spelar på det här utseendefixeringen. Att Alexia kanske befinner sig mitt uppe i ett slagsmål med någon vampyr eller varulv. Och så börjar hon tänka på att hon inte ska bryta en nagel eller att hon inte får förstöra sin fina klänning och så.
Eller frisyren.
Ja.
Ytan är ju en av vampyrernas stora, kan man kalla det en dygd?
Jag vet inte. Ja, men det är så va, i alla fall att det är återkommande att vampyrer ofta bryr sig väldigt mycket om hur de ser ut.
Ja, de strävar ju efter att se unga ut.
Ja, men det där tycker jag är så himla dubbelt. För de har väl ändå fastnat i sin ålder. Alltså när de blev vampyrer, då fastnar man väl i den åldern som man var i när man blev vampyr.
Jo, men för att behålla den kroppen och det utseendet så måste du ju livnära dig på blod som kommer från någon i den åldern eller yngre.
Okay.
Så att de är hela tiden på jakt efter ungt blod. Ofta knyter ju en vampyr människor till sig som de dricker av regelbundet.
Mm.
Alltså man tömmer ju aldrig en människa på blod. Det är ju förbjudet i nästan alla vampyrsamhällen. Därför att då dör den. Enda sättet, eller ett sätt att rädda dem är att låta dem dricka tillbaka lite blod. Men då blir de en vampyr. Annars dricker man ju lite grann. Men det här är ju deras stora fasa, för de blir ju lite upphetsade när de dricker. De tycker det är så gott. Och de är ofta rätt hungriga när de börjar.
Mm.
Så att de kan ju tappa kontrollen och dricka för mycket. Då blir det trubbel eftersom att det oftast är förbjudet att skapa vampyrer.
Men finns det alltid en sån här myndighet som det finns i den här boken med den här liksom myndigheten som kontrollerar hur många vampyrer det finns och sånt? Är det också någonting som finns i många vampyrmyter?
Det tror jag. Att det finns en social kontroll.
Mm.
En extremt hård social kontroll. Därför att om du är vampyr och har tillverkat en vampyr, då är den knuten till dig för all evighet och beroende av dig.
Jag har också en känsla av att en vampyr är väldigt sexfixerade.
Ja, i True Blood till exempel är det väldigt mycket sex.
Ja.
TV-serien. Böckerna också. Alltså hela vampyrgrejen framställs ju ofta som en i sexuella termer. Vi ska prata om det senare idag med vår gäst, Moa Eriksson Sandberg.
Jag tänkte väldigt mycket på när jag läste den här boken att det var meningen att den skulle vara rolig. Att jag tänkte på det hela tiden, att nu skriver de någonting här som jag ska skratta åt. Men jag skrattade inte så där jätteofta, för jag tyckte inte att det var så jättekul. Men jag har ett ställe som är enda stället som jag skrattade högt på. Får jag läsa det eller?
Ja.
Ja. Det är nämligen när Alexias mamma ertappar Alexia och den här varulven tillsammans. Och då så står det så här: Mrs. Luntwill gjorde vad varje välförberedd mor skulle göra när hon hittade sin ogifta dotter i armarna på en manlig varulv. Hon fick ett mycket passande och oerhört högljutt hysteriskt utbrott. Det var en liten finurlig formulering. Jag skrattade lite åt det där.
Ja, det är väl det är ett väldigt bra exempel på hur den här boken är skriven. Ja. Stilen. Lite omständig, lite understatement-aktigt.
Och verkligen hela tiden spelar på det här med att det här är de här fina flickorna som helt plötsligt befinner sig i ett slagsmål med en varulv. Eller en kyss med en varulv för den delen.
Precis, och båda sakerna är väldigt opassande, för att flickor ska inte slåss.
Nej.
Och inte kyssas.
Alexia är överhuvudtaget väldigt opassande, för hon är som huvudperson en ganska så framåt och burdus ung dam som liksom svär ganska mycket och slåss. Och sådär, och ute på nätterna.
Men de här varulvskillarna gillar ju det.
Ja, ja. De går ju igång på det lite. Men jag tänkte på att hon är väldigt olik Bella i Twilight till exempel. Att jag gillar ändå det med Alexia, att hon är sådär. Bella i Twilight har ju fått ganska mycket skit för att hon är ganska så försiktig och tillbakadragen och hon jamsar med mest och låter Edward styra och ställa lite och ligger hemma och tänker på vad han tycker och tänker om henne.
Och så är hon alltid sur.
Ja.
Mm.
Om du ska sammanfatta det då, vad tyckte du om den här boken, Själlös?
Jag tyckte att författaren hade skapat en personlig myt kring vampyrer och varulvar. Och sen så tyckte jag att det här mysteriet var spännande. Jag brydde mig om hur det skulle lösas. Mm. Vad tyckte du?
Jag tyckte som sagt att den var händelselös väldigt länge tills de började hångla och det började utveckla sig i den här kärlekshistorien som jag tyckte var det viktiga. Det är ju också första delen i en serie det här. Kommer du att läsa del 2?
Ja, kanske. Kommer du?
Nej, det kommer jag inte. Jag skulle aldrig ha valt den här boken själv om det inte hade varit för att vi bestämde att vi skulle läsa den.
Vi ska prata mer om vampyrer och sex nu med en författare som vi har träffat som heter Moa Eriksson Sandberg.
Hej Moa.
Hej.
Du är författare och har skrivit två böcker för barn och ungdomar innan, och den första är en ungdomsroman som heter Söta pojkar är bara på låtsas. Och den andra är en bok för lite yngre som heter Den första flickan skogen möter. Jag har också hört att du, när du var i alla fall var lite yngre, att du var ett stort vampyrfan.
Ja, jag var helt besatt av vampyrer i hela högstadiet. Min bästa kompis och jag brukade klä ut oss till vampyrer. Vi köpte sånt här låtsasblod på maskeradaffärer som vi smetade i mungiporna. Och så gick vi runt på stan på kvällarna och försökte skrämma livet ur folk.
En helt vanlig kväll liksom?
Ja, i Laholm där vi bodde, så här småstad. Ja, och sen så den här En vampyrs bekännelse var ju väldigt populär då på 90-talet.
Mm. Filmen, eller läste du eller såg du filmen?
Både och.
Mm. Mm.
Vad var det som lockade dig med den boken?
Dels var det ju att det var något väldigt sexigt med vampyrer. Det här med ja, att de biter i halsen, det är ju någon slags väldigt sex symbolik kan man säga.
Det kallas väl kyss ibland va?
Ja, precis. Så det tror jag att är en orsak till att så många tonårstjejer dras till vampyrer. Men sen så tror jag också att jag var fascinerad av det här med odödligheten, att leva för evigt, att alltid vara ung.
Vad är det som verkar spännande med det tycker du?
Det är väl lite en dröm att uppleva olika tider och att ja, men just det här också att aldrig bli gammal, speciellt när man är tonåring kanske man liksom verkligen är rädd för att bli gammal. Jag minns att jag tänkte att när man är 30 då kan man lika bra ta livet av sig.
Men när man är tonåring kan man ju också känna sig odödlig. Finns det en identifikationsfaktor där?
Ja, det kan du nog göra.
Man tror ju liksom inte att man ska bli 30.
Nej, precis. Man tänker
att... otroligt långt fram.
Ja, ja.
Mm, det är sant.
Mm.
Moa, du har också skrivit en novell nu som är både en vampyrnovell och en sexnovell kan man säga. Och den heter Påfyllning och den har precis kommit ut. Kan inte du berätta lite om den?
Det handlar om en tjej som till det yttre ser ut som en ja, vanlig tonårstjej. Eller lite outsider är hon. Hon är en slags vampyr, men hon lever inte på blod utan lever på sperma.
Mm.
Vad sa du nu?
Ja, nej men det är liksom hennes föda. Det är helt enkelt att hon suger av killar och det gör henne odödlig.
Hur kom du på detta?
Tanken var nog att jag skulle skriva, att jag ville gärna skriva en sexnovell som var lite annorlunda eftersom jag själv recenserar böcker och har läst mycket sexböcker. Och tänkt att mycket är ganska likt, så vill jag göra något helt annorlunda.
Men det här är ju, hur vågar du göra det här undrar jag? Hur vågar du låta en vampyr dricka sperma istället för att dricka blod som alla vampyrer jämt gör?
Jag har nog inga sådana restriktioner när jag skriver sådär, att jag tänker vad man inte får. Alltså det är ju det som klokt. Är det fina med att vara författare, att man får skriva om precis vad man vill.
Men blev du chockad själv av din egna idé när du kom på den?
Ja, det blev jag faktiskt lite. Jag berättade för min man och han var liksom så här, okej. Men sen så när jag skrev det så tyckte jag att det var väldigt roligt att skriva.
Ja.
Och då kände jag att om jag tyckte det så kanske andra tyckte det var kul att läsa också.
Hur balanserar man en sån här berättelse? Alltså man tittar, det är ett jätteäckligt omslag. Vi kan lägga upp det på hemsidan sen. Det ser smaklöst ut. Men hur balanserar man en sån här novell så att det inte blir slaskigt bara?
En sak som är viktig tror jag just huvudpersonen, att hon är en outsider, att hon inte ser ut som en sån här vanlig porrfilmstereotyp. Hon är inte en jättesnygg hejaklackstjej utan hon är lite mullig och ja, har svartfärgat hår och hon är liksom inte den här stereotypen. Och just det här outsider-faktorn tror jag är en viktig del, att det inte bara blir porr och spekulativt.
Men hur får hon sina offer då? Hur hittar hon dem?
Ja, de är ju ganska inte så svårövertalade de här killarna. Eftersom hon är efter de här flera hundra åren så är hon ju väldigt bra på göra det hon gör.
Och hon gör det inne på en skoltoalett på en gymnasieskola?
Ja, precis. Hon går gymnasiet. Hon är ju flera hundra år gammal men hon låtsas ju att hon är en liksom 17-åring. Och de här killarna hon träffar, det är ju några av skolans mest populära killar. Som faktiskt är ihop med tjejer som är just de som retar henne mest. Så på det sättet kan man ju se det lite som en hämnd också.
Ja, det hade ju en ganska intressant tolkning av mig.
Ja, men jag tycker man kan tolka den här novellen som en utstött estets hämndfantasi lite.
Mm, absolut.
Därför det finns också, okej, att hon är flera hundra år gammal. Men jag tycker tonen i novellen viskar lite om att hon kanske inte är så gammal. Mm. Det finns spår av en tonåring i tonen, tycker jag. Är det medvetet?
Det är nog en liten tolkningsfråga. Alltså hon är ju flera hundra år gammal. Men samtidigt så har hon ju liksom aldrig sett äldre ut än en tonåring. Och då kan man ju också fråga sig vad det gör med en person om man alltid behandlas som en tonåring.
Men nu säger du att hon är flera hundra år gammal. Så det är liksom så att hon är flera hundra år gammal. Det är inte så att hon skulle vilja vara vampyr och vara flera hundra år gammal.
Nej, jag tror hon är det faktiskt. Mm.
Det här med sex och vampyrer, då kan vi prata lite om det?
Mm.
Varför är vampyrer så sexfixerade? För det är de ju nästan alla vampyrmyter.
Jag tror det började kanske med Dracula. Just att... där skapades ju den här vampyrmyten som vi framförallt känner till idag. Och ja, jag vet inte exakt varför, men jag tror det som sagt är det här att tänderna tränger in i halsen och att man kan se det som någon slags sexsymbolik. Och ofta den som blir biten reagerar ofta som någon som, alltså någon som blir kysst eller någon som har sex. Att det är ofta liksom väldigt känslosamt, som man sett Dracula-filmen till exempel, så det är den här tjejen Lucy heter hon väl, som blir biten, som springer runt i ett tunt nattlinne. Och alltså, jag tror man väldigt mycket kan tolka det som sexuell besatthet. Och just Dracula kom ju till under en tid när det var liksom ganska förbjudet att prata om sex, under 1800-talet, eller var det tidigt 1900-tal kanske. Jag vet inte exakt, men i alla fall att det var liksom lite förbjudet, och då kanske detta var ett sätt att uttrycka det. Och sen har väl det fortsatt.
Det har verkligen eskalerat, får man säga.
Ja.
Jag tittar mycket på True Blood. Mycket sex där.
Mm. Otroligt mycket sex där. Och i Twilight är det ju i och för sig inte så himla mycket sex. Men även om de inte har sex så tänker de ju på, de skulle ju vilja ha det genom hela bokserien i alla fall.
Mm. De har det efter de har gift sig också.
Ja. Mm.
Jag läste på din blogg 10 regler för dig som vill skriva om sex.
Mm.
Då skrev du, en av punkterna var vänd på rollerna.
Mm.
Det kan man ju säga att du har gjort i den här novellen. För där är det faktiskt en ung tjej som kontrollerar.
Mm. Mm. Ja, precis. Men det var lite det jag ville, att det skulle, att hon inte skulle vara den svaga. Hon är väldigt stark. Alltså hon är väldigt fysiskt stark. Hon skulle kunna lätt liksom ha ihjäl de här killarna eller slå ner dem eller vad som helst. Så hon vet ju att hon har den här styrkan.
Och istället för att slå dem så utnyttjar hon dem sexuellt. Hur kan du försvara det moraliskt?
Alltså de har ingenting emot att bli utnyttjade, kan man ju lugnt säga.
Det kan man ju alltid säga då, i så fall i porrsammanhang eller vad som helst.
Ja, men de vet, alltså... Nej, jag tycker de här killarna, de förtjänar att bli lite utnyttjade av henne.
Hon tvingar ju faktiskt inte dem på något
Nej,
sätt.
Nej, hon håller inte fast dem eller något sånt.
De står ju på kö i gymnasieskolans, utanför gymnasieskolans skoltoalett, så står de på kö för att få komma in till henne så att hon ska kunna suga av dem.
Men tänk om hon har övernaturliga krafter så att hon kan tvinga dem till det här.
Ja.
Men Moa, har du något annat vampyrboktips? Vilken är den bästa vampyrboken du har läst?
Oj, det är nog fortfarande en vampyrs bekännelse, tror jag, som jag tycker är bäst. Jag gillar att den är lite så här, det finns något romantiskt i den också som jag gillar, det här klassiska. Jag tycker nog mer om den slags, lite mer klassiska vampyrer än de i jeans och linne.
För att runda av det här första avsnittet av den här podcasten så tänkte vi tipsa om en vampyrbok som vi faktiskt båda två har gillat väldigt mycket. Och det är Låt den rätte komma in av Jonna Ivide Lindqvist. Vad var det du gillade speciellt med den boken när du läste?
Ja, men det var ju deras relation, den här tjejen och killen. Två barn.
Eli och Oscar.
Exakt. Och att man fick veta hur det gick till att vara vampyr i den världen.
Mm.
Att hon hade en medhjälpare och så här.
Jag tycker också det är en så himla fin uppväxtskildring av den här Oscars verklighet i 80-talet i Blackeberg i Stockholm när han växer upp och är ganska utsatt och mobbad i skolan.
Mm.
Och den boken finns också bearbetad nu för tiden i lättläst version. Och då heter den inte Låt en rette komma in, utan då heter den Vampyren i Blackeberg.
Ja, du har lyssnat på Allt vi säger är sant, en podcast om ungdomslitteratur. Gå in på hemsidan alltvisager.se. Där lottar vi ut böcker av våran gäst Moa Eriksson Sandberg. Musiken gjordes av Kalla kriget. Producent var Karin Holsten. Tack och hej.
Nästa gång ska vi prata om kärlek i ungdomslitteraturen. Hej!